och så över till vädret på kuststationerna idag klockan 12. Tankar plus 18, väst sydväst 16, selgrund plus 19, väst 2, nästan mulet, sikten 20 km. Vasörarna plus 20, Kotkaranke plus 18, sydväst 3, Venö plus 17, väst sydväst 5, Utö plus 17, väst sydväst 4, nästan Hangetulludden plus 20, sydväst 4, sikten 20 km. Ylevega presenterar kuststationerna.
Hej! Vart är vi på väg nu, Johanna?
Vi är väg till Selgrund.
Och du har båten fullastad med grejer. Och varför har du så mycket saker med?
Nå, det kommer 4 gäster på kvällen. Så jag har lite mat här och vatten. Och alla slags varorna vi behöver på kvällen. Och på natten, det ska övernatta där. Mm. Och också gå till spastu.
Vad skönt. Okej, kanske. Oj, vad kommer där?
Det tycks komma en båt in till hamnen här. En lite större en. Nå, nu sätter Johanna gasen i botten här. Så.
Båtfärden går genom sundet som ligger mellan Kaskö och Selgrund. Under färden möter vi ett stort lastfartyg på väg in för att lasta eller lossa i Kaskö djuphamn. Under 1980-talet gick också passagerartrafik från Kaskö till Gävle i Sverige. Efter cirka 10 minuter tar vår kapten Johanna Peltoniemi i land på Selgrund och vi stiger ur båten tillsammans med Sonja Lappveteläinen som är guide i Kaskö.
Nu kommer vi till Laxhamn där en stor kaj finns för all transport och båtar som kommer till Selgrund eller vem som helst förstås.
Och nu får Johanna göra allt jobb. Här sitter vi bara. Kanske vi ska aktivera oss lite.
Du ser att det är ganska många eller ganska mycket arbete att bringa alla varor här och ta det till Selgrund. Det är ungefär 800 meter kvar att alla varorna är där, så vi har lite mönkiga att ta det dit.
Varför vill du jobba med det här? Jag tänker att det är ju nog lite stressmärke att du har bråttom, du har gäster på kommande och massor med saker här nu som vi lyfter i land och vattnet och allting. Så varför vill du göra det här?
Nå, Selgrund är en speciell plats och jag tycker att alla människorna måste se det här platsen. Det är så vackert och naturen är så underbart. Och där är plats att du kan övernatta. Och där är bastu, du kan festa eller ha möte där. Du kan vila. Jag tycker att det är bäst saken där. Mm. Och igår jag hade 2 väster från Espoo. Och det är sagt att här är ingen ljud. Och vi är så nöjda av det.
Men hinner du själv vila då? Nu har du hela sommarsäsongen framför dig. Hinner du vila när du är här på Selgrund?
Nå, jag försöker att gå efter dagen. Jag går till platsen att du kan se ute på havet. Och där är ingen land, bara havet. Och solen går ned. Det är min tid på kvällarna.
Planen är att ni går och promenerar där.
Jag har mönkia och jag kommer efter.
Okej, men ska vi bära upp de här sakerna?
Slipper du med kärran?
Kommer du där hit?
Nej, jag kommer att hämta sådana kärror.
Nu vandrar vi längs en jättefin skogsväg. Miljön, alltså jag tänker bara för besökare som kommer hit och får gå de här 800 metrarna. Nu kommer myggorna så nu är det inte lika bra. Men att det är en jätterofylld skog som vi går igenom. Sån här åldrande skog.
Väldigt gammal skog. Och så hör man ju bruset från havet här.
Ja, det är det vi hör.
Det är det vi hör här i bakgrunden.
Ganska hårt ljud.
No, det är nästan alltid så finns ett ljud. Så fast Johanna säger att här är så tyst. Men nästan aldrig är det riktigt tyst, men det är ju en rofyllt ljud.
Mm. Vet du, båtresan, den var ju inte lång. Att den här ligger ju, Selgrund ligger ju som parallellt med Kaskö kan man väl säga. Men vad är det här för ett ställe? Vad är det här för en holme, ö, land?
En ganska avlång, lång ö som ligger parallellt med Kaskön. Och mellan Kaskön och Selgrund så är ju den här stora farleden dit fartygen kommer in. Och ön är 5 kilometer lång och inte speciellt bred på smalaste stället. Den kanske max 1,5 kilometer.
Men ändå så här har funnits och finns fyr. Här har funnits lotsar. Okej, det förstår jag ju när du säger att det här, vi mötte ju också ett sådant stort lastfartyg. Ja. Men jag tänker fyr så här nära land. Alltså varför har man byggt en fyr och inte, att det inte har räckt med något mindre sjömärken? Alltså, varför kom fyren hit?
No, det var ju en tid i mitten på 1800-talet då, under ryska tiden, då nästan alla Finlands fyrar byggdes. Och före fyren så fanns det ju en så kallad båk som var nästan lika hög som fyren. Mm. Som var bara bredare, rödmålade bredare. Och det här fanns överallt också där det har funnits fyrar tidigare. Och de båkarna, de var ju inte speciellt långvariga utan de blev tvungna att bytas ut. Och sen blev det så helt enkelt att eftersom i utlandet och överallt fanns fyrar, så klart också här i skärgården så var det jätteviktigt att leda in fartygen till hamnar. Och för att det skulle vara en trygg sjöfart helt enkelt.
Precis. Så att det här är som en, här i det här fallet så är det som en signal att här är hamnen nära.
Visst, och sen då fartygen far förbi Kaskö ut längre ut. Så det här skenet så sträcker ju sig väldigt, väldigt, väldigt långt. Men i dagens läge så har det ju verkligen ingen betydelse. För alla fartyg har ju elektronik och GPS och allt sånt. Mm. Så det har ju tappat sin betydelse för länge sedan. Så nu är det ju egentligen bara fint att våra fyrar fortfarande har belysning.
Och Sonja Lappeteläinen, vem är du som kan så här mycket om historia och om Kaskö stort? Kan du presentera dig själv lite för lyssnarna?
Nu, jag är en pensionär som är jätteintresserad av hembygden. Jag är med i vår hembygdsförening och så är jag guide i Kaskö och med åren förstås. Så har man blivit mer och mer intresserad. Och dessutom så har jag villan här på Selgrund på västra sidan ungefär mitt på ön. Så för mig är ju själva Selgrund där fyren finns väldigt kärt, för att då jag var barn så oftast så gick alla utflykter genom skogen i väg till Selgrund. Selgrunds fyr. På den tiden då fyren var öppen hela tiden.
Ja, precis. Fanns det då också något samhälle här där det bodde och jobbade folk när du var barn?
No, man kan väl inte kalla det, ja, kanske ett fyrsamhälle, därför att det var ju så på den tiden att det var mest lotsar då jag har varit barn. Därför att fyrens funktion så att säga upphörde då den blev elektrifierad. Fyrmästarnas och fyrvaktarnas yrke upphörde då elektriska kom hit till Selgrund. Det har ju varit då ända sedan 65.
Hur är det då med väderstationen på Selgrund, varifrån de uppgifter kommer som vi dagligen hör i väderrapporten? Ja, idag finns vindmätaren uppe i Selgrunds fyr, medan temperatur- och fuktighetsmätarna är placerade öster om fyren inne i skogen. Det finns också en mareograf som håller koll på vattenståndet. De här instrumenten ses regelbundet över av en Kaskö-pensionär som tidigare jobbat åt Trafikledsverket. Men längre tillbaka i historien var det här på sätt och vis en betydligt enklare historia.
då var det fyrmästarens sak att han rapporterade till Vasa dagligen om väderförhållanden.
Vart kom vi nu? Ett ganska stort vitt hus?
Till själva lotsstationen som är ett tvåvåningsstort hus. Där det finns då övernattningsrum och här finns ett café. Veras café. Och det är nu täckt av vita mineritskivor som det blev 65. Då det blev ett tvåvåningshus. Före det så var det bara liksom ett envåningshus här.
Och nu kom vi så att vi ser fyren.
Ja,
och
visst är den fin.
Ja, den är lite så här overklig på något vis nästan.
Ja, det är någonting speciellt med fyrar. Det är många människor som far från fyr till fyr och tycker att det är så underbart att komma ut i dessa. Det är ju egentligen ett museal byggnad det här nu som står. Och hoppas det får underhåll också.
Den är röd och vit med sådär vågreta ränder och högst upp så syns den här glaskupan där ljuset finns. Och den där glaskupan, den är original från när fyren byggdes.
Det där linserna som är dit uppe, så det är från 1875. Det var ju en Hampus Dahlström som har ritat denna fyr. Han ritade flera fyrar då på den tiden. Men i och med att det var första petroleumanordning, denna fyr. Så det var väldigt speciellt. Åh, här kommer Johanna med rattar sin munkiga.
Ska vi erbjuda vår hjälp eller tror du att hon är så effektiv? Tror du att hon tar emot?
Nej, alltså vattenkannorna kan vi kanske ge en handräckning här nu.
Vi gör så. Oj, vem står på balkongen på andra våningen på det här lotshuset?
Ja. Där står nog på vakt en lots. Och det var sista lotsen, han hette Max Back förresten, en av de sista som var här, som gjorde det här förslaget att det skulle vara fint med en trästaty av en lots. Och den har blivit gjort av en Torsten Lundmark från Pörtom som är skicklig på trä. Så där står han och tittar ut över havet. För det var ju så med lotsarna att förut så måste de hela tiden vakta. För rakt utanför udden här nu, södra udden, så fanns långt ut i havet ett så kallat lotsställe. Och då en båt kom dit och de behövde lotshjälp, så hissade de sin så kallade lotsflagga. Och de som var på vakt här, de lotsarna, det var ungefär en 3-4 liksom standby hela tiden här. Mm. Så det var alltid någon som höll vakt genom ett fönster, för här fanns en tvåvåningsbyggnad nära fyren. Så de hade utkik rakt mot detta ställe med kikare. Jag hade en god vän, en gammal tant som nu har gått bort, och hon var här med alla andra som var här på somrarna. De tillbringade ju sina somrar, hela familjerna här. Hon berättade att de var kanske över 20 barn. De kunde vara mellan 20 och 30 barn. Det var ju barnrika familjer på den tiden. Hon berättade med värme om hur roligt det var liksom alla att vara barn här på Selgrund. På den tiden då de var så många barn. Alla berättade att det var en otrolig frihet. De fick göra i princip vad de vill. Dörren till fyren var upp och de sprang upp och ner, och en favoritlek var att man stod dit högst upp. Du ser att den här högre avdelningen, det finns också ett räcke. Och så tog man sin stövel och kastade så långt man kunde och så sprang de andra och sökte. Och så fick följande kast som hittade sin stövla. Och här ser du ett rött uthus. Så här fanns ju både kor och får och höns och fanns det potatisland, grönsaksland här, och man plockar ju bär, men det var ganska stort sett självhushållning på den tiden. Fiske var ju förstås huvudnäringen så att säga, det åt väl fisk. Fisk var eviga dag.
Oj, och här kommer Johanna med nyckel till fyren antar jag. Och jag som är höjdrädd. Ja, bra. Super, tack.
Det är fantastiskt. Ja, ska vi, men nu vågar vi gå några
en
trappor.
Bit, ja, en bit vågar
vi. Nej, därför att du ser ju ingenting där. Så på ett sätt kanske du inte är så höjdrädd.
Jag ser väl neråt.
Nej, se uppåt.
Vi provar.
Vi provar.
Ja. Mm. Det ser ut som en kyrkdörr.
Alla lås här.
Oj, wow.
Så här finns små fönstergluggar, men de är väldigt djupt in i muren.
Som är ett slott, lika djupa. Och här är det tegel, en sån spiraltrappa, fyra ner spiraltrappa helt enkelt. Och sen så rappat, men man ser de här röda, en del röda tegel som lyser genom en blå trätrappa. Jättefin.
Och 132 steg, borde det vara.
Okej. Okay.
Det är nog lite dåligt med utsikten.
Ja.
Du måste nog nästan vända.
Det är varmt att man har gummistövlar.
Jo, kanske man ska kunna ha andra skor.
Ja.
Tänkte jag. Men nu kommer jag i alla fall. Mm.
Den översta delen av Selgrunds fyr är låst av säkerhetsskäl. Men utsikten från det fönster vi stannat vid är ändå fin. Tillsammans med Sonja Lappveteläinen blickar vi ut över blå himmel, skir grönska och gårdstunet med röda stugor som bildar en klunga framför den vita lotsbostaden. Men sen, när vi sökt oss ner för fyrens trappor och gått upp på en höjd en bit bort, då kan vi blicka ut över havet, ända mot Sverige. Nu har vi klättrat upp en liten bit och nu har vi en sån fantastisk utsikt över havet. Stenarna i strandkanten, vi är upp här i bergskrippor och ser vi sån lite vindpinade träd och sen öppet hav, Sverige nästa. Har du någon historia?
Just där vi sitter så kallas för Bombberget. Av en speciell anledning, därför att här fanns ett litet hus som jag kommer ihåg då från förut. Och det var så att det byggdes redan var jämt 1900, det här huset. Och då det var dimmigt så var det fyrvaktarnas sak att någon skulle alltid vara i det här lilla huset. Och så fyrar man av med trinit, en smäll. En ordentlig knall var 15:e minut. Så det finns en fyrvaktare som berättade att han blev ju död på kuppen naturligtvis. Det var väl lite dåligt med öronskydden då. Och vi som har villan då ungefär kanske en 2-3 kilometer. Så det var nog en sömlös natt då det var riktigt ordentlig dimma. För det var i alla fall så hårda knallar. Det fanns nog inte någon på hela denna ö som såg. Men det var ju förstås för att fartygen långt ut i dimman kan då på något sätt positionera sig och vet var de finns och att de inte går för nära land, naturligtvis. Mm. Och ännu tidigare, förrän det här blev Bombberget, så fanns också en fyrbåk här som var enligt beskrivningen så var den 25 meter hög, men det var ju bara byggt av bredar då på den tiden. Det var före fyren då, i början på 1800-talet.
Mm. När man är på ett sånt här ställe som har en fantastisk natur och den här fyren och de här gamla bostäderna här. Jag bara som får en sån här känsla att finns det något spöke här också?
Det kan jag nu nästan inte tro. Närmaste spöket skulle jag säga finns på tunn grund som är några kilometer hitåt. För, som, det är ju vanligt att det fanns fiskarbastur på öar därför att fiskarna övernattar där. Inte var det ju bastur, men det kallas för fiskarbastur.
Mm,
små stugor med översängar. Men där så fanns en vita fröken som, jag vet inte om de bara skrämde barnen som var med, ofta med fiskarna, att de skulle gå i säng, för annars kommer den vita frun och tar dem. Men det var liksom vedertaget att där spökar sig åtminstone. Men någon vit fru har inte smugit sig omkring här på fyren. Men jag vet, jag tror att ljuset kanske skrämmer. Här är ju ljus hela natten.
Sonja Lappvitelainen berättade om Selgrund utanför Kaskö. Mitt namn är Jessica Morni.